Jag är psykolog i Stockholms stad och jag jobbar på arbetsmarknadsförvaltningen på en enhet som heter Studieteamet.
37-åriga Sara Ytterbrink Nordenskjöld sitter hemma i soffan i vardagsrummet i Hökarängen. Sara är gift och har två barn. Barnen är i förskolan nu. Det är nog bra eftersom Sara, liksom många andra i dessa tider, arbetar hemifrån. Sara, som har brunt, kort hår, har en synnedsättning som gör att hon bland annat har svårt att läsa och se ansikten på avstånd.
Jag har ju en ärftlig sjukdom som heter dominant opticus atrofi, som är en förtvinningsskada på synnerven. Så det blir lite sämre med tiden, men jag har haft det ganska stabilt och jag ser ju då 0,3 säger man ju. Så det är i synskadesammanhang är det ju ganska bra. Men det är ju, jag får inte köra bil och sådär. Utan det är ju framförallt kanske en läsnedsättning för mig. Att det är svårt att läsa svartskrift och svårt att känna igen folk på håll och sådär.
Frågan är hur det är att arbeta som psykolog när man har nedsatt syn och om det är ett yrke som passar personer med synnedsättning. Sara inleder ett ärligt samtal om det med att berätta om hur hon själv kom in på yrkesbanan.
Jag funderade på olika yrken och det var olika saker som spelade roll för mig. Det är ju en ärftlig synnedsättning så att jag pratade också ganska mycket, framförallt min pappa då som också har den här synnedsättningen. Och jag hade ju liksom bra betyg och sådär från gymnasiet så jag kunde ju välja ganska mycket vad jag ville läsa vidare. Och var inne på så här, ska jag bli jurist, ska jag bli psykolog, vad ska jag välja? Och då hade han ju ett väldigt viktigt samtal med mig om att så här, men okej, jag ska orka till ett arbetsliv. Då kanske jag ska välja ett arbete där jag kan jobba ganska oberoende av vad som händer med synen. Att det inte ska vara en oro heller hos mig, så här, blir det sämre, kommer det funka? Utan som psykolog så kan man ju jobba väldigt bra utan att behöva se egentligen någonting. Medan som jurist hade det kanske varit svårare. Även om det såklart finns även liksom gravt synskadade jurister som är jätteduktiga. Men liksom utifrån ens ork och ens livssituation så tänker jag att jag har landat väldigt bra i att vara psykolog.
Ja, och du pratar om det här med synen. Hur påverkar det ditt arbete?
Det påverkar mig så att jag liksom är helt beroende av mina hjälpmedel. Att så här, kommer jag till en arbetsplats, och det är det som jag tycker är skönt, att jag har ju mina egna hjälpmedel, de är ju mina liksom. Jag är inte beroende av att arbetsplatsen egentligen anpassar, förutom när det gäller ljussituationen som kan vara lite lurigt, då behöver jag ju ibland att det inte är för starkt ljus, för att då blir jag väldigt trött och sådär. Men där har jag ju också, ja, där har man ju lite möjlighet att påverka. Men mina hjälpmedel får jag ju från Arbetsförmedlingen, och de är ju en förutsättning med så stor skärm och tydligt och förstoringsprogram och sådär. Jag behöver det och läskamera och avståndskamera och allt som man kan behöva för att kunna vara med i arbetslivet på samma sätt som andra. Men på det sättet har jag ju ett klassiskt funktionshinder att det nästan helt går att liksom bygga bort med tillgänglighetslösningar.
Och när du möter människor och ska läsa ansiktsuttryck och så, hur fungerar det?
Ja, men då tänker jag att jag ändå, man har ju en speciell del av hjärnan som läser just ansiktsuttryck och kroppsspråk och sådär. Och att jag är jag hyfsat nära så kommer jag ändå ganska långt med det. Men sen tänker jag att jag säkert också kompenserar med typ tonfallsavläsning och sådär. Och nu är det extra roligt när allting är, som vi använder i den här Teams då, alltså videomöten. Att då kan jag ju titta så mycket närmare på mina kollegor än vad jag hade kunnat göra i verkligheten. Så en del klagar över att det är så svårt och otillgängligt med de digitala mötena. Då brukar jag ju kontra med att, men för mig så blir det mycket tillgängligare än om jag hade suttit där i konferensrummet och några kollegor hade varit liksom 5 meter bort. Nu är de ju 30 centimeter. Jag kan titta nära som helst. Nu sitter jag ju hemma och jobbar hemifrån. Och ringer upp och ibland har man kameran på och ibland har man kameran av. Och min pappa som har jobbat liksom som präst hela sitt yrkesliv, han säger det att han är ju på något sätt extra bra på telefon för att det blir mindre skillnad från honom än annars. Och så tänker kanske jag också att jag går mycket på hur folk, vad de säger och hur det låter och tonläge och sådär. Så för mig känns det ändå helt okej att jobba digitalt. När det är liksom vuxna människor som ändå inte är så beroende av att man har tillgänglighetsanpassningar med bildstöd. Eller jag brukar i vanliga fall också rita ganska mycket på min jättestora whiteboard-tavla som jag också fått som en anpassning för att den är extra stor och inte belänker. Den saknar ju lite nu, men då kan man ju också göra tillgänglighetsanpassningen. Man delar saker på skärmen och sådär. Och då har jag ju lättare att läsa på en skärm som är stor och det har förstoringen än om någon skulle skriva på en tavla i ett rum där jag satt en bit ifrån liksom.
Och när du möter klienter, hur reagerar de om de märker det med ögonkontakt och så?
Men jag tror aldrig jag har varit med om att någon har påpekat det utan att jag har sagt någonting. För att jag tror att många också är så invanda i den här stereotypa bilden av att funktionsnedsättningar alltid ska synas. På mig så syns det inte, eller det gör ju det för att jag har bruna kontaktlinser, för att jag är ljuskänslig. Men har man aldrig sett mig utan kontaktlinser så syns det ju inte. Utan då tror jag att jag ändå liksom kompenserar så mycket att man inte tänker på det. Det har varit några gånger när patienter har sett min egen skärm. Att jag till exempel ska boka in en tid och då öppnar jag min kalender. Och då är de så här, oj vad stort typ. Jag bara, oj varför har ni en jättestor rosa pil? Jag är så här, ja det är för att jag själv ska se den. Men i och med att jag träffar ju personer som nästan alla på något sätt avviker från normen om hur man ska vara eller hur man ska må. Och då upplever jag oftast att det mer blir som en öppning att kunna säga så här, men jag ser det inte så bra. Jag måste ha den här stora muspekaren för att jag ska kunna se vart jag är på skärmen. Och att jag alltid kan välja på något sätt att använda mig själv som ett exempel när jag pratar med andra om funktionsnedsättning. För att jag tror också att det gör att folk har större tilltro ibland till att jag har levd erfarenhet av att ha en normbrytande funktionsvariation. Och att det kan skapa liksom förståelse eller så.
De blir inte förskräckta eller rädda?
Nej, jag har aldrig varit med om. Jo, men det var innan jag blev psykolog. Då jobbade jag någon gång som personlig assistent. Det var en katastrof. Då råkade jag slå sönder något glas. För det var så klassiskt att jag inte såg det. Och så svepte jag ner det. Och då försökte lite ursäktande berätta att jag såg dåligt. Men då blev ju den här personen liksom lite rädd och tyckte att och det kan jag ju förstå, för det var ju, hon var ju helt beroende av mig för att liksom hjälpa henne med hennes dagliga bestyr liksom. Så efter det tänkte jag att jag kanske ska satsa ändå på att jobba med något där jag använder hjärnan lite mer än ögonen liksom. Och det har jag väl också med mig, att jag försöker peppa personen att man kanske ska bygga sitt yrkesliv på sina styrkor snarare än att vara beroende av det som man har lite svårt för.
Så du tycker att du kan använda dig själv för att stärka andra?
Ja, på rätt sätt. Liksom. Sen är det alltid en avvägning som psykolog hur, liksom, hur mycket man ska använda av sig själv. För att det är ändå alltid den man möter som står i centrum. Och dens liksom, svårigheter eller liksom, dilemman som man ska lyfta. Men ibland tänker jag att det kan vara liksom, hjälpsamt att också använda mig själv som ett exempel. Liksom.
Får du någon gång klienter som också har, där synen är en fråga?
Jo men precis, det är också vår målgrupp såklart på studieteamet, att det kan vara elever som har svårt med synen, och då har ju jag det som är liksom extra kunskapsområdet. Jag kan prata om typ förstoringskameror hur länge som helst och sådär, men det är egentligen mina kollegor som är arbetsterapeuter som har det som sitt huvudområde. Men sen tror jag att jag liksom, kanske särskilt med personer med synnedsättning, kan ha en förförståelse om livet, hur det kan funka och liksom det här med olika vårdkontakter, att det ska samordnas och att man är helt beroende av olika myndigheter och deras utövning och sådär. Men det blir också väldigt generaliserbart till många funktionsnedsättningar. Då känns det, ja, på vissa sätt är det såklart specifikt för synen, men på andra sätt så är det gemensamt för många.
Vad är det bästa med jobbet, tycker du?
Alltså jag älskar att jobba som psykolog på massa olika sätt, och jag har ju, det här är ju mitt sjätte psykologjobb. Så jag har ändå flyttat runt lite grann. Men jag vill ju på något sätt hitta en arbetsplats där jag gör så stor nytta som möjligt och ändå med ganska små insatser. Och det tänker jag, att jobba inom utbildningen eller liksom arbetsmarknadsinsatser är ju det som är livsavgörande för personer om man hamnar i en situation där man faktiskt får ett jobb och kan behålla det över lång tid, så är det en av de största framgångsfaktorerna för att må bra och liksom trivas med sitt liv. Och det känns så avgörande på något sätt. Och jag pratade för något år sedan med Mattias En, heter han, som han kanske är klar, han kanske har disputerat på dövblindhet. Och där har man ju undersökt liksom livskvalitet hos gruppen med dövblindhet. Och där var ju det vattendelaren. De som hade ett jobb mådde mycket bättre än de som inte hade det. Och då kan jag bidra då genom att ha några stödsamtal, peppa någon, hitta rätt riktning, självförtroende att faktiskt läsa upp de där gymnasiebetygen. Så har man ju då, det var ju det en framgångsfaktor för att sen kunna få ett jobb. Att det är alltid en risk att inte ha tagit sin gymnasieexamen.
Det låter i hallen. Saras man och två barn kommer från förskolan. Sara backar tillbaka till sin utbildning.
Jag sökte till psykologprogrammet i Stockholm, nej, i Göteborg 2005. Och på den tiden, jag tror fortfarande att det är så i Göteborg, så kan man söka på något som kallas för särskild kvot eller särskilda skäl. Det kallas för lite olika på olika ställen. För då, på den tiden, så behövde man ha jobbat ett helt år, minst på halvtid, för att vara behörig. Och som synnedsatt så är det extra klurigt att hitta de här lite okvalificerade jobben, och speciellt att få liksom någon kontinuitet i det. Så då behövde jag få liksom, ja, jag kämpade på med olika vick, men för mig tog det väldigt lång tid. Så då kunde jag söka, då var det faktiskt en psykolog på Arbetsförmedlingen som tipsade om att jag kunde söka på den här kvoten. Och då blev jag antagen på mina betyg som räckte, men jag slapp det här kravet på att ha jobbat. För att jag skrev ett brev om att jag har synnedsättning och det är jättekämpigt att hitta ett jobb och hur ska jag få det här att funka. Så det var ju tur att jag visste det, för annars hade jag säkert inte kommit in. Och då läste jag där i 2 år och sen jobbade jag utomlands och sen fortsatte jag i Stockholm.
Var utomlands jobbade du?
Jag jobbade som fredsobservatör i Guatemala i 1 år.
Jaha.
Ja, det brukar folk också säga. Kan man jobba som observatör när man ser dåligt? Men det var helt fantastiskt, för samhället i Guatemala är ju byggt på att folk är liksom illiterata, att man inte kan läsa och skriva. Det är helt fantastiskt. Det är, så här, det är ju hemskt på ett sätt, för det är oftast något barn som typ står och ropar ut vad bussen går. För att folk ska veta, folk kan inte läsa på skylten. Så här, när man ska hitta till typ sybehörsaffären i den lilla byn, då står det liksom inte sybehörsaffär, utan någon har ritat en 1,5 meter stor trådrulle på väggen. Så att det är så här mycket. Jag har nog aldrig känt mig så lite synnedsatt som det året när jag jobbade som observatör. Men det handlade ju mycket om att träffa personer som hade överlevt folkmordet 82-83 och pratade med dem om deras livssituation.
Sara arbetade, genomförde utbildningen och har nu jobb som psykolog. Hon tycker att det rent allmänt borde vara fler personer med funktionsnedsättning i psykologkåren.
Kanske har blivit bättre nu, men att mycket av litteraturen är skrivet utifrån en föreställning om vi och dem. Att vi som är helt friska och funktionsfullkomliga ska hjälpa dem som är sjuka och har funktionsnedsättningar. Och så ser inte samhället ut, utan det är ju en skala. Alla befinner sig på någon skala där. Och vissa av oss har stora svårigheter att vi också har rättigheter kopplade till det. Men det är ju väldigt konstigt att tänka att som psykolog så kan man inte tillhöra den gruppen. För det vet vi att det finns en massa psykologer med funktionsnedsättningar. Och fler behövs ju för att också nyansera den här bilden.
Vi hörde Sara Ytterbrink Nordenskjöld och reporter var Sofie Heine.